Regeringen, de har de senaste två veckorna presenterat ett par olika utredningar och vi får se om det leder till att vi får fri hyressättning i nyproduktion. Och när det gäller vår ändringsbudgeten kan vi se fler pengar till bostads- eller byggsektorn. Ja, alldeles strax för att höra vad vår expertkommentator Kent Persson tror om den frågan. Han är lika frustrerad över hyressättningssystemet som Mikael Kjellqvist på Kommunala Mimer är. Han tror inte riktigt att bostadsbyggandet och bostadspriserna kommer att vända som många andra tror. Vad tror du? Ja, lyssna här på veckans Aktuellt ifrån oss på Bopolpodden och bilda din uppfattning. Varmt välkommen till en ny vecka. Jag heter Anna Bellman. Och i veckans Aktuellt så samlar vi nyheterna från de två senaste veckorna eftersom det var långfredag förra gången det var fredag och vi inte sände något veckans Aktuellt. Och då kan vi berätta att det har kommit två nyheter från regeringshåll. Det första det är att regeringen ger Statistiska centralbyrån i uppdrag att utreda en databas för hyror. Och vår bostadsminister Andreas Karlsson, han säger så här: regeringen bedömer att det finns ett behov av tydligare transparens på hyresmarknaden. Statistik över bostadshyror kan skapa bättre möjligheter att analysera bostadsmarknadens funktionssätt, utvärdera politiska reformer och ge bättre information till konsumenter. Ja, Kent Persson, hur ser du på den här nyheten?
Jag tror att detta är bra och det här har man ju från politiken tidigare vidrört sen förra regeringen var på frågan. Och vi från branschen, jag tror att de flesta från branschen hälsar det välkommet. Av det skälet att det skulle just skapa en transparens på hur hyresnivåerna och hur hyresrättsmarknaden fungerar och därmed också inte fungerar. Så att det här är ett bra verktyg som skulle behöva införas. Och det skulle, om man då tittar på det som behöver göras på nyproduktionen, det vill säga att införa en fri hyressättning, så skulle den här reformen också ge konsumenterna, hyresgästerna, ett bra stöd i vad ligger hyresnivåerna på och vilken nivå kan man förhandla med sin fastighetsägare kring nivåerna. Så att det här vore bra om det kom på plats.
Om vi tittar på hur politikerna agerar här så kan vi berätta att Kristdemokraternas bostadspolitiska talesperson Larry Söder, han skrev för några veckor sedan ett uppmärksammat debattinlägg på bostadspolitik.se och han föreslår där att man ska remittera förslaget om fri hyressättning i nyproduktion med ett par tillägg och just den här databasen var ett av de tilläggen som han föreslog. Kan man se det här uppdraget som regeringen nu ger till SCB att det banar väg för fri hyressättning i nyproduktion?
Ja, men det tror jag. Jag tycker att det hänger ihop och det här är en viktig del i reformen att kunna genomföra fri hyressättning för nyproduktionen. När det gäller regeringens position när det gäller den fria hyressättningen så kan vi ju konstatera att den har gått ifrån att man har varit skeptisk till avvaktande till att nu regeringspartierna är rätt tydliga i att man vill genomföra den här reformen. Senast så var finansminister Elisabeth Svantesson ute och talade om att den här reformen avser vi att liksom genomföra. Så att de tre regeringspartierna är överens och då är det också naturligt att man tittar på reformer runt den reformen för att också se till att det blir riktigt bra. Och det är viktigt att lägga en grund så att konsumenten, hyresgästen, får ett starkt stöd och känner sig trygg i de här reformerna. Och det här är en av de delarna som behöver då faktiskt införas.
Mm. Och se om det blir så. Den andra saken som regeringen har gjort är att de har tillsatt en utredning som ska undersöka hur lantmäterimyndigheterna ska bli mer effektiva och hur de ska organiseras i framtiden. Det finns ju både det statliga lantmäteriet och så finns det ett 40-tal kommunala lantmäterier. Och bostadsminister Andreas Karlsson, han presenterade det här genom ett debattinlägg på bostadspolitik.se. Ja, vad säger du om den här utredningen, Kent?
Att det är också en nödvändig reform. Där handlar ju då om de delarna i att öka effektiviteten i hela systemet. Vi har en ganska tydlig tendens i att ärenden fastnar på lantmäteriet och tar tid. Och det har regeringen uppmärksammat och nu vill man liksom titta på hur kan man öka tempot och effektiviteten. Och det är en av de delarna som bara måste genomföras och det måste bli en större effektivitet. Annars så bromsar det upp fastighetsbildande och faktiskt också nyproduktion och nybyggande av bostäder. Så att bra av regeringen, det kommer inte lösa Det som enskild reform kommer inte att lösa bostadsproblemen, men det är en pusselbit som måste bli lite bättre, och det här är ett sådant steg.
Nu är du här ju bara på utredningsnivå, det är inga beslut tagna. Kan det bli snabba beslut här? Kan regeringen bli lite mer handlingskraftiga?
Ja, men det hoppas jag. Men sen måste ju utredningarna få ta sin tid så att det också blir bra lagstiftning. Och det tycker jag man ska påminna sig om med jämna mellanrum, vi som tycker att det går lite för sakta. Vi ska vara glada att vi lever i en demokrati där vi under liksom reglerade former faktiskt utreder saker och ting för att det ska bli så bra som möjligt. Och att det där också finns ett demokratiskt broms i systemet så att det inte blir alldeles för felaktiga beslut. Så att vi får kombinera detta med att otålighet med faktiskt också tålamod och förståelse för att det politiska systemet, hur det fungerar, och att utredningarna är en grund för att faktiskt beslutsfattandet ska kunna bli så bra som möjligt.
Och en annan sak som händer på regeringsnivå, det är att vårändringsbudgeten kommer att presenteras nästa måndag den 15 april. Finansminister Elisabeth Svantesson, hon har sagt att det blir satsningar för 16,8 miljarder kronor. Satsningar för mer än hälften av det beloppet har presenterats. Det blir 6 miljarder till regionerna, en dryg miljard för att stärka flyget och 650 miljoner till ytterligare en tillfällig förlängning av bostadsbidraget till barnfamiljer. Ja, Kent, vad säger du om det här? Hur ser du på möjligheterna att det ska skjutas till pengar till bostads- eller byggsektorn?
Det första man får konstatera är väl att med de här dryga 16 miljarderna i vår budget, och det säger också finansministern, det är ju att man gör bedömningen att man har fått grepp på inflationen. Inflationsbekämpandet har bitit och vi börjar få det under kontroll. Och det är bra, och det gör ju också att vi sannolikt kommer att få se en ganska expansiv budget i höst. Och då kommer säkert också fler reformer komma. Jag tycker att det är bra att man förlänger det förstärkta bostadsbidraget. Jag skulle önska att man permanentar det på en högre nivå. Det är ganska många familjer som har det väldigt tufft och kommer ha det många år framåt. Så att det vore en bättre signal att faktiskt permanenta det på en högre nivå. Det skulle skapa en trygghet för många utsatta grupper. När det gäller övriga bostadsreformer så tror inte jag att vi i den här reformen får några större sådana satsningar. Det jag hoppas på, det är ju att det ändå ska komma ett besked om införandet av en fri hyressättning för nyproduktionen. Och det skulle kunna komma i samband med budgeten, beroende på att de tre regeringspartierna är överens om att man vill genomföra reformen. Och man förhandlar med det fjärde partiet som då är underlag för regeringen, alltså Sverigedemokraterna. Och Sverigedemokraterna vill ha någonting för det, för att stötta en sån reform. Och det kanske är så att en sådan satsning skulle kunna komma i vår budgeten och därmed lösa ut frågan. Det är vad jag hoppas på. Återstår att se om det blir så, men det vore en väldigt välkommen nyhet för branschen om regeringen tog beslutet att genomföra fri hyressättning för nyproduktion.
Det är nog många som är eniga med dig och hoppas på just den delen. Vi får se om det blir så. Vi ska gå vidare till hyresförhandlingarna och ta upp ett frustrerat debattinlägg på Fastighetstidningen där Mikael Källqvist, som är vd för kommunala Mimer i Västerås, har skrivit att han menar att hyresmarknadskommitténs beslut om årets höjning för Mimer på 5,25% är en vantolkning av trepartsöverenskommelsen. Han kritiserar bristen på transparens och så ställer han en rak fråga som är riktad till Anders Nordstrand som är vd för Sveriges Allmännytta och till Marie Linder som är ordförande för Hyresgästföreningen. Och då ställer han den här frågan: vänligen redovisa hur utfallet för Mimers del med 2 decimalers exakthet blev 5,25% 2024 utifrån den vägledning ni har tagit fram. Och Fastighetstidningen, de har sedan dess varit i kontakt med Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen, och det verkar som att Källqvist inte kommer att få något svar här. Ja, vad säger du om det här, Kent?
Jag delar ju Mikaels kritik i detta och ska faktiskt säga det att det är ett tämligen omodernt arbetssätt som HMK, Hyresmarknadskommittén, har. Att ta ett beslut bakom lyckta dörrar och inte redovisa för hur man har kommit fram till beslutet, det är faktiskt inte rimligt. Särskilt inte i ett läge där vi från branschen ändå har kommit överens om en trepartsöverenskommelse för att få lite bättre ordning på hyresförhandlingarna. Och precis som Mikael säger så finns det ju en vägledning. Den vägledningen måste ju liksom gälla i alla dess delar. Problemet under de här första 2 åren av tillämpningen av trepartsöverenskommelsen är ju att den har inte tillämpats. Och det kan den knappast ha gjort i HMK-beslutet heller, trots att de landar ner på exakt 5,25%. Någonstans måste det ha funnits en grund för det beslutet. För trovärdighetens skull och för att faktiskt lägga lite omsorg om förhandlingssystemet, så borde HMK gå ifrån att fatta beslut bakom lyckta dörrar till att faktiskt redovisa för vad är det som ligger bakom de här besluten och vara helt transparent. Det skulle öka förutsättningarna för att få de här förhandlingarna att börja fungera igen.
Är man inte transparent på grund av att man inte använder den här vägledningen, tror du? Är det därför man gör det bakom lyckta dörrar och inte redovisar?
Jag vet lika lite som alla andra som befinner sig utanför. Det här är ett fåtal personer som sitter vid ett bord och fattar beslut. Och jag tycker faktiskt att det är omodernt. I dagens tid så borde man vara transparent och redogöra för varför har vi kommit fram till det här beslutet. Vad är det som har väglett oss och vad är det liksom då som gör att det blir exakt det här beslutet? Det borde de redogöra för. Det skulle öka trovärdigheten för hela systemet.
Mm, det verkar vara någonting som är genomgående när det gäller hyresförhandlingarna, att saker och ting inte redovisas.
Ja, tyvärr är det ju så, och vi är ju ett läge där jag skulle säga det att det är ett år kvar på trepartsöverenskommelsen. Den har inte funkat de här två åren. Mycket talar för att den inte kommer funka det tredje året heller. Vad det sen resulterar i när man ska sammanfatta och gå vidare framåt från 2026 och framåt, det vet inte jag. Men jag ska säga det att jag är djupt oroad att vi är på stupet nu, att det här förhandlingssystemet brakar samman helt och hållet. Och då måste politiken kliva in. Vi kan inte ha det på det här viset att de årliga hyresförhandlingarna och årliga hyresjusteringarna inte fungerar. Det är jättedåligt för långsiktigheten för branschen. Man klarar inte av att ta ansvar. Men jag skulle säga att ytterst är det faktiskt väldigt dåligt för hyresgästerna. Så att det här går inte särskilt mycket längre. Och det finns bara två val nu. Antingen så måste parterna ta ansvar och få den här modellen att fungera. Gör man inte det så kommer politiken förr eller senare tvingas att kliva in och ta beslut för hur det här ska fungera. Och då blir det ett annat system. Då kommer man lämna förhandlingssystemet, och jag tycker att det vore olyckligt.
Mm. Vi får se vad som händer med systemet. Vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt och titta på bostadsbyggandet. Byggföretagen, de har nämligen kommit med en ny prognos som är lite mer positiv än den prognos som kom i höstas. Nu tror byggföretagen på 25 600 påbörjade bostäder i år, och de tror på 30 000 nya bostäder år 2025. Och även TMF, de har kommit med en prognos nyligen där man trodde att bostadsbyggandet hade bottnat och kommer att öka igen. Vad tror du om de här prognoserna, Kat?
Optimistiska prognoser, även om man ska komma ihåg att vi ligger långt under behoven. Det är ju inte ens hälften av det som vi behöver bygga på 65 000 per år. Så skulle vi ändå komma upp i 30, så är det ju det är jättedåliga siffror. Men jag undrar om de inte är lite för optimistiska. När man tittar på byggföretagens siffror så står fortfarande i praktiken hyresrättsbyggandet still. De ligger på ungefär 13 000 per år, så där händer ingenting. Utan deras bedömning är ju då att det ägda boendet, bostadsrätter och småhus, ska ta fart under 2025. Och jag antar att de bygger den prognosen på att räntorna sjunker. Det kan vara så att med räntenedgångarna som förhoppningsvis nu kommer, att det kommer att öka köpviljan. Jag är dock osäker på om köpkraften finns så snabbt som under 2025. Jag är tveksam till det, för att vi kommer fortfarande ha relativt sett höga räntor mot vad vi har haft de tidigare 10 åren. Och min bild är nog att folk är fortsatt rätt så försiktiga. Vi lever fortfarande i en ganska orolig tid. Så en liten räntenedgång, det är inte alls säkert att det resulterar upp i sån fart i byggandet som de har i sina prognoser. Vi hoppas alla det, och det är väl bra att någon försöker tända ljuset i mörkret, för att det kanske också är så att den här mörka beskrivningen som många av oss har kanske blir till slut en självuppfyllande profetia. Så att det är klart att det behövs någon som tänder ljuset, men jag undrar om de inte är lite för optimistiska. Jag hoppas att jag har fel, men jag tror att de är lite för optimistiska.
Ja, vi hoppas att du har fel i det här, Kent, att bostadsbyggandet nu äntligen ökar, att det har nått botten. Vi ska avsluta veckans Aktuellt här med att prata om bostadspriserna, som ju har också med detta att göra. För här kommer också fler och fler på positiva nyheter. SBAB, de har de senaste dagarna redovisat att mäklarna visar på den största optimismen när det gäller prisutvecklingen sedan före pandemin. Och de har också kommit med prisstatistik som visar att den faktiska utvecklingen nu har varit uppåtgående i 3 månader i rad. Och även den underliggande trenden visar nu på en uppgång. Alltså allt mer pekar på att botten är nådd när det gäller bostadspriserna. Tror du på det, Kant?
Ja, men det är väl bra om det är så då. Och det är väl också då så att det kanske tänds ett litet hopp och ett litet ljus här. Jag tror att det kanske kan ta lite längre tid än vad man hoppas på. Samtidigt ska man komma ihåg att vi underskattar oftast krafterna när det går neråt. Det går oftast faller det snabbare än vad vi önskar och hade trott. Samtidigt är det så när väl vändningen kommer, när den väl kommer, så brukar det vända snabbare än vad vi tror också. Så att även här hoppas jag då att jag är lite för pessimistisk. Så att både att bostadsbyggandet vänder upp och att vi får en kraft i det, och det hänger ju också ihop med att bostadspriserna behöver stabiliseras och faktiskt helst också börja stiga lite grann. För det kommer att göra att enskilda hushåll vågar ge sig ut på marknaden igen, sälja och köpa, och det är ju det som måste komma igång. Det hänger ihop med bostadsbyggandet. Det måste komma igång en rotation på marknaden. Och då måste finnas en tilltro till att man kan göra en helt okej affär. Det är väldigt få som vill göra dåliga affärer. Då sitter man still. Tror man att man kan göra lite bättre affärer, då kommer köp och sälj komma igång igen.
Mm. Då hoppas vi att det blir mer optimistiskt och positivt än vad du tror även här, Kent. Stort tack för dina kommentarer om det som har hänt de här senaste 2 veckorna på bostads- och fastighetsmarknaden. På måndag, då ska vi få träffa en person som verkligen är lyckosam när det gäller att köpa och sälja fastigheter. En av Sveriges rikaste personer, en av de mäktigaste i Fastighetssverige, Erik Selin. Vad har gjort att han har lyckats?
Jag har nog varit lyckosam att jag råkar vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Och sen så tror jag kanske att mitt temperament passar för den här sortens investeringar.
Och vad är det för temperament?
Som du behöver vara, du behöver vara liksom tålmodig i grund och botten, tror jag. Eller vara tålmodig, patient. Alltså du behöver kunna vara lugn på något sätt. Men sen behöver du också, och det gäller ju alla investeringar faktiskt, Så du behöver vara lugn, men sen behöver du plötsligt kunna vara aggressiv också. Jag tror att det har passat mig ganska bra.
Där hörde du Erik Selin, som är lugn, långsiktig och aggressiv när det behövs. Hela samtalet med honom, det får du höra på måndag. Fram till dess så hoppas vi att du får en riktigt skön helg, och gå gärna in på bostadspolitik.se och läs mer.